Europeiska ledare är svaga. Förfallande europeiska länder har misslyckats med att kontrollera sin invandring och de är för politiskt korrekta. Ja, det här är alltså USA:s president Donald Trumps ord.
I think they're weak, but I also think that they want to be so politically correct. I think they don't know what to do. Europe doesn't know what to do.
Det här har Trump sagt efter att han och hans administration i Vita huset publicerar en ny säkerhetsstrategi i vilken Europa bland annat målas upp som svagt och säger att vi i framtiden inte ska förlita oss lika mycket på USA som vi har gjort hittills då det kommer till vår säkerhet. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten frågar jag Albert Weckman som forskar i säkerhetspolitiska frågor vid Åbo Akademi. Hur borde vi i Finland tänka på vår säkerhet nu och har vi varit för naiva när vi har litat på att USA har vår rygg? Ja, mitt i alla diskussioner om fred i Ukraina och fredsplaner med eller utan USAs president Donald Trump så publicerar Vita huset och Trump-administrationen ett dokument med en gul pärm och presidentens sigill på sig med USAs nya nationella säkerhetsstrategi. Men det 30 sidor långa dokumentet innehåller inte bara information och tankar kring inrikesfrågor, som man kanske skulle kunna tro med tanke på namnet, utan också en lång utläggning bland annat om oss i Europa. För förutom att strategin slår fast att USA ska hämta trupper från Mellanöstern närmare hem igen och rusta upp sina gränskontroller, så har man också slopat att se Ryssland som ett hot och säger att flera EU-länder är svaga och odemokratiska. Jo, jag har också svårt att förstå. Så jag vänder mig till Albert Weckman som forskar och undervisar i säkerhetspolitik vid Åbo Akademi. Albert, hur reagerar du när du hörde om den här strategin?
Nå, överlag så många av de här sakerna var ju mindre överraskande, men nu höjde jag ju också lite på ögonbrynen när jag läste vissa av de här punkterna. Det är ju nog så att vi ska ta det här dokumentet på allvar. Det som politisk riktning, även om det här nu inte är frågan om någon lag. Men det som kanske gör den här nationella säkerhetsstrategin annorlunda, det är faktiskt den är ovanligt ideologiskt färgad, där faktiskt USA ritar om sin världsbild. Mm. Du har det här mindre ansvaret globalt, du har mer fokus på den egna hemisfären som man skriver och en betydligt hårdare syn nog på Europa än vad vi är vana vid. Det här betyder ju inte att allt det de skriver kommer till verklighet, men nog som en signal om riktning är det nog svårt att vifta bort, skulle jag säga. Mm. Men jag har kanske förvånats också lite hur överraskad man har varit av det här kring det här dokumentet i medier under de här senaste dagarna. För med tanke på hur president Trump har bedrivit sin utrikespolitik och vad han har sagt offentligt under en lång tid, så är det här egentligen ingen större överraskning. USA med Trump i spetsen vill rita om de här geografiska linjerna tillsammans med andra stormakter. USA ser sig själv som en stormakt och man vill förhandla direkt med de här andra stormakterna och då ofta över huvudet på EU. Det här ska vi verkligen inte nonchalera, men vi kan kanske inte heller vara så överraskade.
Mm, mm. Du sa att det här liksom är det som är överraskande kanske hur ideologiskt det här är. Vi har under Trumps nuvarande presidentperiod har vi kanske lärt oss att man ska ta saker med en nypa salt som kommer från Vita huset. Så på hur stort allvar ska man ta det här dokumentet och den här strategin nu?
Alltså, vi ska nog definitivt ta det på allvar. Och USAs syn på Europa speciellt, så det här är ju inte synen på en jämbördig partner, utan USA ser Europa som en kontinent som behöver en mer realistisk kurskorrigering. Så det har ju kommit dessa utsagor redan under en längre tid, så men vi bör definitivt ta det på allvar.
Ja, det här dokumentet alltså, den nationella säkerhetsstrategin undertecknad av president Donald Trump själv, handlar alltså mestadels om hur USA ser på sin säkerhet och hur landet ska göra för att trygga USA också i framtiden. Men överraskande mycket av dokumentet handlar också om andra delar av världen och för oss i Finland är det kanske mest intressant att se vad Trump-administrationen säger om oss i Europa. I korthet, USA ser oss i EU som naiva, splittrade och elitstyrda. Rysslands ansvar för kriget i Ukraina lyfts knappt upp och mer fokus läggs på att vi i Europa borde komma ifrån tanken som vi har vant oss vid, alltså att USA kommer att hjälpa oss vid en kris. Istället ska vi nu stå på egna ben. Albert, hur förändrar det här säkerhetspolitiken i Europa och EU?
Nej, här vill jag återgå till det jag sa tidigare, det här med att jag tycker kanske inte att vi ska vara överraskade. För det här betyder att USA fortsättningsvis vill flytta huvudansvaret till Europa. Både när det kommer till Ukrainas stödet och för då försvaret av europeiskt territorium. Strategin talar ju uttryckligen om så kallad burden shifting, det vill säga att de ska skifta bördan istället för burden sharing. Där USA då minskar sin globala börda och med Europa blir den här primära säkerhetsaktören, kan vi kalla det, i sin egen region. Och på ett sätt så kan vi ju se det här som rätt så vettigt tänkt också från vår sida sett. Problemet här blir ju det att på kort sikt skapar det en osäkerhet för oss. Men på längre sikt så driver det här ju Europa mot en större egen kapacitet förhoppningsvis, vilket i sig då kanske inte är så negativt så länge vi faktiskt kan lita på USA som allierad åtminstone under någon form av övergångsperiod och också efter det. Så det är ju där det här kruxet finns. Det här kan leda nog till i det bästa fall leda till en tydligare europeiskt ansvarstagande pelare just inom NATO, försvaret av Europa och samtidigt att vi har ett större ömsesidigt beroende inom EU, Norden, alltså på den europeiska kontinenten. Men retoriken här när det kommer till att man inte kan förlita sig på USA, den är inte ny. Jag ser det som en fortsättning på vad den här amerikanska administrationen sagt tidigare. President Trump kallar ju också Europa här i en intervju för Politico för en förfallande grupp nationer som leds av svaga personer. Så han kritiserar alltså de traditionella allierade för migrationen och för att vi inte får ett slut på kriget i Ukraina. Så samtidigt som han signalerar att han skulle vilja stödja då de här vissa politiska kandidater i Europa som just delar hans vision. Och vad jag själv tycker om det så det är nu kanske, jag ser det så här, kan konstatera att det här är nu Vita husets hållning och det här har uttryckts nu både av presidenten och vicepresidenten tidigare. Så vi ser en tydlig spricka i värderingar mellan USA och Europa. Och lite för att komma in här på ett sidospår, men det här med att ha en gemensam värdegrund är helt avgörande faktiskt för vår krigstida solidaritet. Tillsammans med min kollega Anton Brännlund så forskar vi faktiskt ganska mycket i det här med vad medborgare tycker i frågor just om krigstida solidaritet gentemot just andra NATO-länder. Och vi ser i våra resultat tydligt att medborgare uppvisar betydligt starkare just militär solidaritet när om ett angripet NATO-land upplevs som kulturellt nära. Så att vår solidaritet minskar i takt med det kulturella avståndet. Så summa summarum, det här är nog ett område där både medborgare och det politiska ledarskapet testas ganska hårt. Så att det här återspeglar sig kanske också i den amerikanska politiken.
Mm. När jag första gången läste igenom den här strategin så har jag till vid en punkt som handlar om NATO. Strategin slår nämligen fast att man vill avsluta uppfattningen om NATO som en ständigt expanderande allians. Det här, det kan jag tänka mig att man i Ryssland tog emot med öppna armar. Och Putins presstalesperson Dmitrij Peskov var nästan lyrisk över den här strategin tidigare i veckan. Han är sällan en man som uttrycker sådana här känslor offentligt. Så ska man, Albert, tolka det här som att USA nu spelar på Rysslands sida, eller hur tror du att det här påverkar Rysslands syn på vår säkerhet i Europa?
Jag skulle kanske inte gå så långt att säga att USA spelar på Rysslands sida. USA kanske inte gör det medvetet. Det här är nog en fortsättning på vad amerikanerna vill skifta sina egna kraftansträngningar till andra delar av världen och till den här nuvarande administrationen upplever som deras främsta säkerhetspolitiska utmaningar. Så man gör inte medvetet, men delar av dokumentet så definitivt gynnar ju nog Kremls narrativ. Så när USA då, men det menar jag att när USA kritiserar europeiska regeringar, det vill säga oss, mera än den här ryska aggressionen samtidigt som man efterlyser en snabb uppgörelse i Ukraina, så låter det ju nog som en bekräftelse på att väst är både splittrat och trött. Mm. Man skapar en bild av det. För Ryssland så innebär det ju att man kan i Ryssland tolka det som att den västliga avskräckningen försvagas, att den är svagare. Så jag säger inte kanske att det ökar krigsrisken imorgon, men det här kan på sikt göra nog Kreml mer benäget att testa Europas motståndskraft, att vad är vi beredda, hur långt, vad är vår samstämmighet, hur starka är vi? Och det här ser jag nog som ett betydande orosmoment, för att vi måste komma ihåg att signalpolitik, det är viktigt, och det här kan få stora konsekvenser i värsta fall.
Och på tal om NATO, enligt NATOs så kallade femte artikel så är ett anfall mot ett NATO-land ett anfall mot alla. Vilket ju alltså betyder att ett anfall mot ett NATO-land i Europa skulle innebära att USA är skyldig att delta i försvaret. Om USA nu vill att EU ska stå på egna ben, betyder det att NATOs femte artikel inte längre skulle gälla? Nå, enligt Albert så finns det nu ingenting som tyder på att USA skulle vara på väg att lämna NATO, så han ser inget skäl att vara orolig för att den femte artikeln inte skulle gälla. Dessutom så har Finland flera andra bilaterala försvarssamarbeten som alltså betyder att vi får hjälp ifall vi behöver det. Men jag undrar ändå, Albert, har vi varit för naiva med tanke på vårt eget försvar så här tillsammans med NATO och USA?
Nej, när det kommer till Ryssland så nej. I Finland beror på vem vi... Vilka är vi? Men Finland har ju haft en realistisk linje redan länge, som många vet. Värnplikt, stora reserver, robust försvar, etc. Där vi kanske varit mer naiva är i vår syn på USAs stabilitet. För vi har alltid antagit att amerikansk utrikespolitik är konstant, oavsett president och oavsett inrikespolitiska utmaningar de har i USA. Och den här strategin visar att den nationella säkerhetsstrategin som vi pratar om alltså visar att den amerikanska inrikespolitiken faktiskt styr säkerhetspolitiken, utrikespolitiken på ett helt nytt sätt. Så att vår långsiktiga strategi måste hålla över flera amerikanska presidentperioder. Vi kan inte tänka att nästa president har kanske en annan linje. Det tycker jag ser som naivt. Det är rimligt, tycker jag, att ta de här nuvarande signalen, den nuvarande signalpolitiken på allvar i vårt långsiktiga tänkande. Det är så jag ser på saken.
Mm. Här i Finland så är ju inställningen till försvaret och vår säkerhetspolitik enligt mig i alla fall alltid varit god, och det har funnits en vilja att satsa på ett starkt försvar. Vad tycker du, hurdan är den allmänna diskussionen om säkerhetspolitiken i Finland idag?
Det jag kanske saknar i vår diskussion är kanske två saker. A, en öppen diskussion om det värsta tänkbara scenariot, det vill säga plan B. Vad gör Finland, vad gör vi Norden, vad gör EU om USA minskar sitt engagemang eller om NATO splittras igen? Det är kanske vettigt att vara lite pessimist i sina strategier här. Två, eller B, kanske en djupare diskussion om faktiskt samhällets uthållighet. Det jag nämnde just om uthållighet. Förutom det civila försvaret och all annan typ av informationspåverkan så kommer vi till den här politiska dimensionen, polarisering. Hur stark, hur långsiktig är den här opinionens stabilitet? För igen, vi pratar mycket om den hårda militära förmågan, men vi pratar betydligt mindre om den psykologiska och den här samhälleliga uthålligheten som krävs från oss om USA blir mer oförutsägbart. Mm.
Då det talas om försvar och framförallt försvarssatsningar, så känner jag att det är lite tabu att vara kritisk till satsningar på försvaret. Borde det finnas mera kritik eller kritisk diskussion om försvar och säkerhet i Finland?
Kritisk diskussion är alltid välkommen i en demokrati, och det bör alltid finnas. Min kanske syn på det här är inte att kritisera försvarssatsningar. Tvärtom, jag ser det som väldigt nödvändigt att vi satsar på försvar. Men jag saknar en viss realism i diskussionen kring just den ekonomiska aspekten och den här psykologiska aspekten. För att även om vi är samstämmiga nu, så ser vi att det kommer att bli ett problem redan om några år. Jag är ganska övertygad om att under nästa riksdagsval, under nästa valrörelse, så kommer nog förstås ekonomin vara den stora frågan. Och här i den diskussionen så finns nog också satsningar på försvaret. Och hur säkerställer vi dessa över en längre tid? För att försvar är långsiktiga för satsningar. Det kräver mycket pengar. Så att en mer öppen, nykter, realistisk diskussion kring detta skulle jag tycker jag att det skulle vara hälsosamt.
Tack för den här analysen, Albert.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Albert Weckman som forskare och undervisar i säkerhetspolitik vid Åbo Akademi. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje måndag till torsdag direkt från morgonen på Yle Arenan. Om du gillar det du hör och vill få en påminnelse om varje gång vi lägger ut ett nytt avsnitt så kan jag tipsa om att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser i Arena-appen. För slutmixardagens podd står Max Kivivuori och Lukas Dahlström är nyhetspoddens producent.